Såddskörd. Av Oscar Busch. Ursprunglig från 1906. Översikt av boken. Tre sammankopplade, men fristående berättelser om människoöden genom flera liv, som till slut kopplas till en logisk helhet, som man först ser från den andra sidan. Bakom vandringen från mörker till ljus finns alltid en kärleksfull undervisning som med tiden formar oss och gör oss ödmjuka. I mötet med egna handlingar växer kärleken fram, och vi vågar blicka in i vårt inre utan att döma. Upp ur förnedring Wolfgang sviker den kvinna som älskar honom och gifter sig istället med stadens rikaste arvtagerska. Tillsammans är de beredda att göra vad som helst för pengar och rikedom. Genom själviska handlingar blir de varandras olyckliga undergång. De får därför mötas genom flera liv för att gottgöra och förlåta. Fanatiker och martyr. Bernhard är en despotisk inkvisitor i reformationstidens Tyskland. Han bedriver en nådlös förföljelse av kättare, och anger även sin bästa vän Ludvig. Ett återkommande tema i Bernhards efterföljande liv blir kampen för frihet i ord och tanke. 1500 år om min tillvaro. Fritz och Cecilia har följt varandra genom flera liv. Ständigt har det funnits en tredje person som har stört deras lycka. Vi får blicka bakåt för att hitta var det hela började och varför Cecilia har haft en så stark dragning till att lämna Fritz för en annan man. Utdrag ur boken. Jag såg mig omkring men kunde icke upptäcka någon, och likväl kände jag det fasta greppet om min handled. Vad var detta? Spökade det också i denna fasans hemvist. Vem är du osynlige? Frågade jag, icke utan en hemlig bävan. Jag är den som blivit satt att vaka över dig. Som följt dig under hela ditt liv och gråtit över dina många felsteg, och som fört dig genom dödens port till den boning du själv berett dig. Dödens port, säger du, är jag då död? Ja, du har lämnat din utslitna kroppshydda på jorden och befinner dig nu i andarnas rike. Jag förstår inte det. Jag har ju en kropp som förut. Allting här är ju lika så materiellt som på jorden. Jag står ju på fasta berget. Andevärlden var sin materialik som jorden var sin. Den ena är lika verklig som den andra. Man lägger av en kropp, men har en annan därunder som passar för andevärldens förhållanden. Skulle jag verkligen vara död? Nu minns jag att jag låg och kände döden komma, men så somnade jag in och vaknade upp här. Besynnerligt. Är jag således nu i skärselden? Jag får bekänna att jag tänkt mig den varmare. Min vän släppte sitt tag. Jag fick icke något svar. Om författaren Oscar Busch, 1844-1916, Oscar Busch levde i Sverige och lämnade efter sig en mängd teosofiska skrifter. Flera av dessa är av samma karaktär som Sådd och skörd, berättelser om människoöden genom flera inkarnationer. Andra är av mer analytisk art, där han redogör för teman som till exempel jordens astrala sfärer och hur dessa förhåller sig till varandra. Om klotväsendets reinkarnationsprocess, och om naturens olika utvecklingsstadier. Oscar Busch nämner i flera av sina förord att hans skrifter är nedskrivna under medvetet inflytande av en död mans ande från andra sidan. Anden dikterade för honom och Busch återgav dennes tankar med egna ord. Det lätt handlar om den unge mannen Wolfgang, som ärver en handel av sin rika fader och skall hålla det på. Han har en flicka, Gerda, som han älskat sedan barndomen, men när det blir allvarligt, så han gifter sig med den manipulativa och giriga Gertrud, även av en rik familj, men det blir ingen lycka. Han hade blivit varnade för denna onda kvinnan från den kloka fru Dorte, men det var för sent, han var redan fångad upp i Gertruds garn. Verksamheten började gå dåligt, och med ständigt penningfordringar från sin hustru, så började han med spel om pengar. Och en tid gick det väl. Men snart var det mest spelskulder, och hans fru krävde mer pengar. Men hon väntade att ärva sin rika pappa, men hon var inte den enda arvingen av honom, som var borgmästare i staden, för hennes yngre bror Karl Göran hade också krav på sin del av den ärvde förmögenheten, som de räknade med var stor. Därför skulle hon bli av med sin bror och föreslog till honom en båtresa ut i världen och för att se sig omkring. Kunde segla med Wolfgangs fartyg som transporterar gods från östen. Ser jag att detta måste ha varit under första hälften av 1800-talet, då det nämns att de hade segelfartyg att transportera varor från öst och väst, åt särskilt rika Europa, att det var där världens pengebaroner hade hus. Ångfartyg blev vanligare endast under den senare hälften av 1800-talet. Men broren, Karl Göran, återvände aldrig från denna resa, och hennes far dog kort därefter, och det misstänktes att han var förgiftad, men det blev aldrig förtydligad. Så nu hade hon hela arvet ensam, men det var dock ingen särskild pengeformue för hon, visade det sig, så hon gick iväg från Wolfgang, utan att säga varför. Men Wolfgang var lättad men också lidande av ånger, även om det inte var han som hade planerat allt detta. En stund senare knackade hans barndomskärlek, Gerda, åter på hans dörr, då hon hade märkt hans dåliga psykiska tillstånd och ville hjälpa honom. Medan hon på de 16 år som var som gått sedan han såg henne sist, blivit sjuk och utmattad och utarmad, hade hon alltid varit han kär. Nu var hon av en inre ledning och av kärlek till honom, ledd till hans hus för att varna honom för att göra självmord, som han hade i åtanke. Ett kort ögonblick lyssnade han på henne, men stod i valet att följa henne, men då han sprang och kort efteråt, så upptäckte de honom, hängande. Nästa delen handlar om hans upplevelser på andra sidan. Vad jag upplevde omedelbart efter min död har jag icke någon redig uppfattning av. Det var ett kaotiskt tumult av tankar och känslor som trotsade varje beskrivning. Jag hade hoppats att döden skulle leda till en fullständig förintelse, men mitt hopp jäckades. Jag levde, det kände jag, fast i en förfärlig yrsel och under de rysligaste lidanden. Min syn var till en början omtöcknad, det var alldeles mörkt omkring mig, och jag förmådde lika litet reda mina tankar som urskilja något i min omgivning. Jag kände den pinande snaran omkring min hals och genomgick om och om igen kvävningens plågor. Jag ville ropa på hjälp, men den sammansnörda strupen gav inte ett ljud. Hur länge detta helvete varade vet jag icke. Kanske var det så långt efter jordisk tiduräkning, men då tiden endast mätes med ändlösa kval, då blir den till en evighet. Slutligen kom en barmhärtig varelse och tog hand om mig. Jag hörde sedan att det var en av de goda andar som gjort till sin uppgift att ta vård om de olyckliga, vilka brådstörtat in i den andra världen. Han förde mig till en anstalt där det fanns många lika olyckliga som jag. Jag vet inte om jag skall likna den vid ett sjukhus eller ett dårhus, säkert är, att där fanns lidanden av alla slag. Till en början uppfattade jag ingenting annat än vad att jag behandlades med största ömhet, och att där under mina lidanden småningom lindrades. Jag kunde nu se mig omkring, men såg allt som i en skum halvdager. Min vänliga vårdare stod för mig som en ljus gestalt. Det var som om allt ljus jag kunde uppfatta utgick från honom, men hans andlighetsdrag kunde jag ej urskilja. Han var mycket fåordig, uppmanade mig bara att vara stilla, och då jag ännu hade mycket svårt att frambringa ett ljud blev det inte mycket talat mellan oss. Men aldrig skall jag glömma med vilken öm hand han tvättade och förband blodstrimman på min hals och baddade mina tinningar. När ångesten kom över mig och skakade hela min varelse behövde han bara lägga sin hand på mitt hjärta, så blev punkt jag lugnare. Vad han gjorde mig gott, den mannen. Att det verkligen finns de som så vill offra sig för andra, det var mig en gåta. Det gav mig mycket att tänka på, som jag förut aldrig ägnat någon uppmärksamhet. Det gav mig den första svaga impulsen att själv bli en bättre människa. Tiden gick under ett till största delen dvaligt tillstånd. Då och då avbrutit av ångestfulla hågkomster från mitt förflutna liv, men fullständigt hade minnet ännu icke vaknat. Det var som om jag inte riktigt kunde få klart för mig hur mycket mitt eget jag var inblandat i alla de hemska hågkomster som skymtade förbi och försvann för att snart därpå åter dyka upp igen. Men småningom klarnade bilderna från mitt jordeliv, och jag blev lugnare, men därför icke mindre olycklig. Någon allvarlig tanke ville jag dock icke ägna det förflutna, när minnena ville tränga sig på mig, jagade jag dem ifrån mig. Jag hoppades kunna glömma, och jag hoppades aldrig mera behöva tänka på dem. Ja dåre! Hur litet förstod jag då vad den andliga utvecklingen kräver? Intet av de spår vi sätter efter oss i livet kan igensopas. Allt måste fram i dagen för att granskas, bearbetas och hopsummeras till erfarenhet, som slutligen kristalliserar till vishet, vilken anden skrinlägger så som sin oförytterliga egendom. Men hela denna smältningsprocess går genom lidande, svårare i samma mån vi motsätter oss den gudomliga ledning som bjuds oss alla. Detta förstod jag inte då. Då revolterade min ande mot lidandet, och jag trodde mig kunna gömma mig undan det, liksom haren tror sig i säkerhet när han sticker huvudet under en buske. Jag blev snart så återställd att jag inte längre kunde få stanna på anstalten under min vänliga vårdares behandling. Förgäves sökte jag övertala honom att få vara kvar. Det fanns andra olyckliga som väntade att bli mottagna, och jag måste gå därifrån. Men vart skulle jag vända mig? Jag hade ingen att gå till, och ingen fanns som kunde ta hand om mig. Du ska gå ut och söka, sa min fåordiga vän. Vem ska jag söka? Frågade jag. Du ska söka reda på dig själv. Jag förstod icke vad han menade och såg därför undrande på honom. Han strök mig sakta över gässan och tillade. Det är i ditt eget inre du skall söka, om och på böjda knän, tills du får fatt i det som är ditt innersta väsen, ditt bättre jag. Det skall du vårda och odla, det skall du bära fram ljuset så att det må växa, då blir du lycklig. Men du sa att jag skulle gå ut och söka. Ja, det är på ensliga vandringar, ensam med dig själv, som du skall finna dig själv. Skall då ingen följa mig? Vill inte du, som är så god, göra mig sällskap? Jag ber dig därom. Min vän, jag kan ej. Min plikt är att stanna här, och jag skulle för övrigt bara fördröja ditt sökande om jag följde dig. Men jag vill ge dig en tröst att stärka dig med på vägen. Du skall veta att du själva verket icke går ensam. Det finns en som följer dig på alla dina vägar, fast du ännu icke kan se honom, men när du är i den djupaste nöd, då skall han träda fram och visa sig. Och då får du all den hjälp du behöver. Gå nu i frid. Gud välsigne dig. Ge mig åtminstone ditt namn att tänka på och uttala i min ensamhet. Kalla mig guru. Med milt våld lösgjorde han sig från min omfamning, följde mig några steg på väg och stod länge och viftade till avsked. Nu var jag åter ensam. Vart skulle jag ta vägen? Jag kände att jag inte kunde gå tillbaka till min vän igen, men varför skulle jag väl gå någonstans? Kunde jag inte lika gärna sätta mig här vid vägkanten och vänta tills någon kom och tog hand om mig? Jag väntade och väntade, det kom ingen, men vad som kom, det var minnena från det förflutna och med dem en oro som snart växte till ångest. Jag kunde ej sitta stilla längre, jag steg upp och började gå utan att gåna vägen, utan ett mål för min vandring. Hur ska jag kunna skildra mina vidare erfarenheter? Jordens språk har ett uttryck för allt det nya som andevärlden avslöjar, och jordmänniskan kan inte fatta vad som ligger utanför hennes begreppssfär, och då måste jag låna ert språk och vädja till era begrepp för att kunna beskriva mina intryck. Detta är i själva verket mycket befogat, till den del av andevärlden som ligger jorden närmast, låt oss kalla den astralvärlden, är ingalunda så olik den fysiska världen som jordebarnen i allmänhet föreställer sig. Tvärtom. I yttre avseende är de båda världarna varandra så lika att man tryckt kan påstå att allt som finns inom den fysiska världen har sin motbild inom den astrala, bortsett från att de är danade av så olika stoff. Man skulle kunna uttrycka det så att den astrala världen är originalet, de fysiska världarna. Endast ofullständiga och svaga kopior. Så är även människans fysiska kroppen ofullkomlig. Ofta vanställd efterbildning av hennes astralkropp, vilken här i vår värld utgör hennes yttre skepnad, en kropp fullt ut så verklig som någonsin. Den fysiska kroppen. Ja, invånarna i astralvärlden är icke endast i yttre avseende, utan även i inre mening så lika människorna på jorden att man med själ kan kalla dem för människor, fast klädda i en kropp av mycket lättare materia. På samma sätt är också vår värld en lika så objektiv värld som er, och den har att bjuda på alldeles samma företeelser som jorden. Allt är så lika och dock är det något som här tillkommer, som jag skulle vilja karakterisera så som individens subjektiva uppfattning av vad han förnimmer. Vilken här trycker en så väsentlig prägel på allt? Man kan möjligen få en aning därom, då man besinnar hur olika till exempel samma landskap eller samma konstverk uppfattas av och berör en kultiverad och en okultiverad människa på jorden, fast landskapet och konstverket har alldeles samma objektiva verklighet för dem båda. Här är detta förhållande av en ofantligt mycket större betydelse, Här gör sig anden en bild av vad han ser i överensstämmelse med sin utveckling eller sinnesförfattning för tillfället, och denna blir för honom så levande att den verkar fullkomligt objektiv, för en annan däremot i annan sinnesstämning kan samma föremål te sig helt annorlunda. I viss bemärkelse kan man således säga att var och en här skapar sin omgivning efter sitt sinne. Hjärtat lämnar stoffet och handen danar. Det är detta som är så svårt att klargöra för jordiskt medvetande. Men det var ju om mig själv jag skulle tala. Jag gick och gick, till en början över vidsträckta slätter men sedan genom vilda ödemarker. Vägen blev småningom allt smalare, tills den sinade ut i en obetydlig gångstig, som ledde en över steniga bergåsar, en genom snåriga sumpmarker. Ingenstädes en människoboning där jag kunde gå in och söka skydd. Aldrig mötte jag någon som jag kunde fråga efter vägen eller be om ett råd, vart jag borde vända mig. Skymningen blev allt tätare, och mörkret kom smygande in mellan klippor och buskar och svepte ett nästan ogenomträngligt täcke över hela nejden. Jag kände mig kusligt emots och började springa i hopp om att snart nå fram till en bebyggd ort. Men foten snavade, jag föll och kunde ej på länge resa mig igen. Småningom kravlade jag mig upp och satte mig på en sten, men nu var mina krafter uttömda, jag orkade ej ta ett steg längre. Där satt jag nu ensam och övergiven i vildmarken. Det kom över mig en ryslig nedstämdhet. Var det en inbildning eller var det verkligen spöklika skuggor som tassade omkring mig? Jag tyckte mig känna igen dem och greps av en ångest som var förfärlig. Vad ville de med dessa hemska gestalter, som kom fram och stirrade på mig? Några hotade mig med knuten hand, andra hångrinade emot mig, andra vred sina händer i förtvivlan. Var kom de ifrån och vad hade de med mig att göra? Jag sökte jaga bort dem, men de kom tillbaka, jag bad dem lämna mig, men det hjälpte ej. Ja. Vill knappt erkänna det för mig själv, men jag kände igen dem. Det var affärsmän som jag lurat, långivare som jag aldrig betalat, spelare som jag ruinerat, kvinnor som jag gjort olyckliga. Ve mig, vilka bittra minnen dök upp och tog gestalt inför mig. Deras stumma anklagelser sved som piskslag. Jag kunde ej härda ut att se på dem. Jag lutade huvudet mina händer och grät. Det lättade något. Plötsligt hörde jag en stämma invid mig, som sa, be dem om förlåtelse. Skulle jag be dessa om förlåtelse? Inte var väl jag ensam den brottslige, vad? Jag gjort var väl för övrigt inte värre än vad tusen andra gjort före mig. Ja. Lyfte åter huvudet och tänkte. Nu skall jag se dem alla rätt i ansiktet, så flyr de nog ifrån mig. Men nu var de alla borta. Jag satt åter ensam utan en aning om vad jag befann mig eller vad jag borde ta mig till. Jag bara stirrade slött framför mig. Då blev jag varse något ljust långt bort i småskogen. Det rörde sig mellan träden, det kom närmare och närmare, det var tydligen en man, som kanske gått vilse liksom jag. Hallå, ropade jag. Han svarade ej men kom i raska steg emot mig, inom kortare tiden jag beräknat stod han mitt framför mig insvept i en vid kappa och med en bredskyggig hatt nedtryckt i pannan. Han var ingen skugga, han var en verklig människa. Vad han var ljus, det var nästan som om det hade utgått ett sken ifrån honom. Kan du säga mig var vi är och vart jag bör gå för att få ett hem? Frågade. Ja. Du är på spaning efter dig själv, svarade han, och när du funnit dig, går vägen till ditt hem genom själva övervinnelsens dal. Känner du mig, eftersom du kan tala så? Ja, jag är din vän som kommit hit för att hjälpa dig. Vill du ta min hand så? Skall jag leda dig? Jag känner vägen. Vem är du då? Nu slog den främmande upp kappan och lyfte på hatten. Jesus Maria, det är Karl Göran. Jag föll alldeles till intet jord med ansiktet mot marken. Han strök mig sakta över håret. Jag slog undan hans hand. Vad vill du mig? Ropade jag. Det var inte jag som. Det var hon, din syster. Gå bort ifrån mig. Har jag inte lidit nog, skall även du komma och pina mig. Nåväl, jag går, då du inte vill ta emot min hjälp, men ropa efter mig då du är i nöd, så vill jag försöka att komma, sa han i ett tonfall av ömmaste sorg. Då jag återsåg upp var han försvunnen. Hur länge jag låg där i min hjälplösa ensamhet vet jag icke. Tiden blir lång. För den som lider, och jag led förfärligt. Den enda som vill att hjälpa mig hade jag visat ifrån mig, men hur skulle jag också vågat? Att lägga min hand i hans. Jag var ju hans mördare. Om jag också icke direkt tagit hans liv. Ja, inför mig själv kunde jag nog bekänna det, men skulle jag även göra det inför honom? Han visste ju ingenting. Skulle han någonsin sedan kunna förlåta mig? Han sa, att jag var ute på spaning efter mig själv. Det var ju också vad Guru sa. Att jag skulle göra. Vad menade de? Återhörde jag den där stämman in vid mig. Gå in i ditt inre, blotta dina hemligaste skrymslen. Inte bara inför dig själv utan inför alla de som du har gjort orätt. Var kom den rösten från? Det fanns ju ingen i min närhet. Jag satte mig att grubbla över de orden och fick en känsla, som om jag stod inför en oundviklig svår operation. Var den verkligen oundviklig? Och vem skulle föra kniven? Skulle jag själv göra det? Jag skakade av skräck, men försökte slå bort det med att tänka på något annat. Då tassade det åter in vid mig. De hemlighetsfulla skuggorna kom fram först den i sänder och grinade emot mig. Sedan började de en häxdans omkring mig så ohygglig att jag trodde jag skulle mista förståndet. Nog, nog, ropade jag, förlåt mig. Jag har felat mot er alla. Jag är en eländig stackare, som gjort mycket ont. Jag har varit för svag, jag har ej kunnat stå emot, jag har följt alla onda lockelser, och därför har jag gjort så många olyckliga, men själv är jag den allra olyckligaste. Förlåt. Förlåt. Och du? Karl Göran. Karl Göran. Skrek jag så det ekade i bergen. Förlåt mig även du. Det var jag som gjorde det, fast hon inga av mig tanken. En djävulsk tanke. Förlåt mig och förlåt även henne. Mot dig har vi syndat värre än mot någon annan. Och det var ju inte bara mot dig, det var mot hela besättningen. Det var ju klart. Att gamla Otan inte längre kunde rida ut en storm. Noll, ni alla, som gick till botten med det gamla skrovet. Hur skall jag kunna göra det gott igen, vad jag förbrutit mot er? Och du, som älskade mig, du min egen hjärda, dig har jag gjort så ont, av snikenhet försköt jag dig och gjorde dig olycklig för hela ditt liv. Jag usling. Hur skall jag kunna sona allt, allt? Jag hade länge legat framstupa och gråtit i min yttersta nöd då jag kände en hand på min axel. Jag reste mig långsamt. Förunderligt, det stod en strålande ljusgestalt vid min sida. Inte hörde jag när han kom och inte hade jag sett honom förut. Han låg så vänligt emot mig. Vem är du? Frågade jag förvånad. Jag är din vän som följt dig hela tiden här i ödemarken, sa han, och länge. Dessförinnan också, men du har ej kunnat se mig. Blott ett par gånger har du hört min röst. Res dig nu, så skall vi tillsammans vandra bort till härligare trakter. Hur kan du vara så god emot mig, jag, som är en så förtappad varelse? Ingen är så förtappad att han ej kan upprättas. Du har nu funnit dig själv och gått igenom självövervinnelsens eldprov. Du skall få din förlåtelse du bett om. Av en efter. Annan av alla dem du felat emot, och du skall även i sinom tid få göra allt gott igen emot dem, när du får krafter därtill. Du frågade hur jag kan vara så god emot dig. Ack, kära vän, min godhet är bara ett svagt återsken av den kärlek som evigt sig förbarmar. Vill du som jag, så böjer i båda knä här i ödemarken och tackar Gud för att hans gnista i djupet av din själ var så stark att han inte gav dig någon ro, förrän du kämpat ut din strid med dig själv och fått frid. Vi hade just rest oss igen och börjat vår vandring då Karl Göran med bråskande steg kom oss till mötes. Han tog mig i famn och var så beskrivligt glad. Han berättade att han alltid hållit så mycket av mig, men att han till sin sorg sett hur hans syster dragit ned mig. Ni tyckte nog, sa han, att jag bara var ett barn och ett underligt barn, men jag levde ett inre liv för mig själv och såg och förstod mer än någon anade. Han hade så mycket att tala om, under det att vi vandrade vägen framåt, som ledde genom allt vackrare trakter, ständigt uppåt mot ljusare nejder. Karl Göran inte bara ledde mig, han nästan bar mig, han var så stark, medan jag däremot ännu var ganska svag. Det var en härlig resa, så full av nya intryck som jag inte kan beskriva. Vi mötte stundom skaror av färdiga män, stundom slöt vi oss till sådana som gick i samma riktning som vi, men vi inlät oss icke i samtal med dem, vi hade så mycket att säga varandra. Då vi nått en höjd, varifrån man hade en vidsträckt utsikt över hela nejden, stannade vår ledare, tog mig om halsen och pekade ned mot en tjusande vacker dalgång, bevuxen med lummiga träd. Där, sa han, ligger den hydda som skall bli din bostad för den närmaste tiden. Den tillhör en annan av dina vänner. Karl Göran skall föra dig dit och även stanna hos dig. Jag lämnar er nu, andra plikter kallar mig, men jag kommer snart och besöker er. Då han tryckte min hand till avsked, sa han, om du vill mig något särskilt, kalla på Akab, så skall jag inte vara sen att komma. Gud välsigne dig. Han vinkade vänligt med handen och försvann i en annan riktning, så hastigt som hade han haft vingar. Då vi slutligen nådde målet för vår vandring, mitt nya hem, mötte mig igen. Över mot en kär överraskning. På dess tröskel stod Gärda med öppen famn och bjöd mig välkommen. Inte den nedbrutna, förtid åldrade Gärda, som jag i förtvivlan gått ifrån då jag sist såg henne, nej. Strålande vacker stod hon där med de milda blå ögonen och det lockiga ljusa hår jag så väl mindes från vår ungdomstid. Nå äntligen, sa hon. Här har jag gått och väntat dig så länge, länge, medan Karl Göran varit ute på spaning efter dig. Hon berättade nu att hon fick lämna jordelivet inte långt efter att jag så fekt rymde därifrån. Hon hade träffat Karl Göran och de hade beslutat att hjälpa mig och erbjuda mig ett hem tillsammans med dem. Till dess jag blev stark och samlad nog att reda mig själv. Båda tillhörde de en annan något högre sfär, men då jag helt naturligt icke kunde få hemortsrätt där, flyttade de istället ner till min sfär. Det visade sig snart hur välsignat väl det var för mig att ha dessa vänner vid min sida. Jag hade nämligen ännu ofta svåra anfall av förtvivlan över mitt självmord. Det började med en mycket underlig känsla av samhörighet med min döda kropp. Jag liksom sögs tillbaka till den stofthydda jag lämnat efter mig, hängande i en takbjälke på vinden, och jag kunde för en stund känna mig så bunden vid densamma, att jag på nytt genomgick något av dödsarbetets plågor. Det svartnade för mina ögon och jag föll i krampaktig gråt. Vid dessa anfall brukade Gärda ge mig magnetiska strykningar, det var det enda som lugnade mig. Sedan satt hon och höll mig i handen tills krisen var över. I början var dessa anfall svåra och långvariga och kunde återkomma ganska ofta. Ingen vet vad jag led utom hon, som delade min smärta, men säkert hade heller ingen så som hon kunnat hjälpa mig. Det kändes att hon bar halva min ångest, och det hade ingen annan kunnat göra. Hur kärleksfullt hon vårdade mig under denna min långa konvalescenstid kan jag icke beskriva, men av hela min själ tackar jag henne för vad hon då gjorde för mig. Även Karl Göran var outtröttlig i sina ömma omsorger om mig. Småningom kom anfallen mera sällan och blev även i samma mån lindrigare. Vid ett tillfälle, då Akab kom och besökte oss, frågade jag honom, varav detta berodde, och om han trodde att jag alltid skulle komma att lida under dessa förnimmelser? Nej, svarade han, vid den tidpunkt då du skulle ha dött en naturlig död, om du icke gått naturens ordning i förväg, kommer dessa anfall att alldeles upphöra, men till dess är du ännu mer mycket fin känseltråd bunden, väl icke vid den fysiska kroppen, som redan undergått sin förvandling, men vid dess eteriska motbild, som därför också lika länge lever ett slags obeskelat vegetativt liv. Detta band, som naturen själv spunnit, kan ingen helt och hållet slita, men det skörnar av.